Det har ju blivit ett helsike det här med att ta sig in i Sundsvall nu för tiden, tycker jag. Det tar liksom, det har ju alltid tagit mycket tid, men nu känns det ju verkligen som att det är som ett enda stort byggprojekt hela Sundsvall.
Så är det ju när man kör BMW. Själv åker jag, nej men jag brukar ju åka tåg när jag ska ut från stan.
Med din nävekont.
Ja.
Och som är full av biodynamiskt
odlade. Nej, men alltså, jo men det har byggts väldigt mycket. Det, så är det ju. Det byggs ju en bro här.
Ja.
En ny E4-sträckning.
Ja. Men den, det var väl på tiden, var det inte det? Eller?
Jo, E4 har ju gått rakt genom stan.
Mm. Det är en ganska snygg bro, tycker jag.
Den är jättefin, skulle jag vilja säga. Ja. Jag tycker att det ser väldigt snyggt ut. Mm. Från alla håll och kanter så är det ju ett lyft estetiskt för Sundsvall. Som ju annars är känt för att från vilket håll man än kommer så ser man bara fabriker.
Mm.
Nu har vi faktiskt en rätt snygg bro.
Ja. Mm. Och sen har det ju också fördelen att det gör det ju väldigt lätt att åka förbi Sundsvall. Det har ju liksom inte gått tidigare.
Nej, man måste åka in i stan. Ja,
det gillar ju jag.
Ja, fast jag kan ändå tycka när man är ute och kör bil längre turer så kan jag tycka att det är lite tråkigt det här också. Att,
jo,
att alla vägar går förbi städerna så att man passerar bara, man ser inte ens...
Mm.
Man ser inte städerna.
Nej, det är sant. Håll.
Det tycker jag kan vara lite tråkigt.
Jo, men det var fint det där för när man åkte rakt igenom. Och det tycker jag, vissa vägar har ju fortfarande en sån sträckning som 45an till exempel, som Inlandsvägen.
Mm.
Där är det ju verkligen så att man hamnar mitt in i alla samhällen. Det tycker jag är ganska... Men man åker rakt igenom Dorotea till exempel. Det tycker jag är härligt. Men jag vet inte, Sundsvall har ju varit så... Liksom i vägen på något sätt när man ska norrut.
Det har ju varit en propp.
Ja,
så är det.
Verkligen. Såklart. Och så sega sig igenom. Vad heter de här? Kvissleby och...
Ja.
Ja. Njurunda och...
Och söderorterna.
Så, ja, precis. Mm. Sundsvalls förorter. Ja.
Mm.
Men, ja, men snart är det där klart då.
Ja, ett par veckor. Och för ovanlighetens skull så är det ju ett bygge som kommer att vara klart före utsatt tid. Mm. Alltså det har gått fortare än planerat. Så
att... Men det kommer kosta att åka över den där bron,
ja, eller hur? Det kommer vara en broavgift. Men inte från början.
Så är man riktigt sniken så hamnar man i Sundsvall. Liksom.
Ja.
Ja.
Norrlandspodden av Mittmedia presenteras av Kleppi.se. Ekologiska barnkläder och presenter från Norrlands urskogar.
Ja, det är Norrlandspodden ni lyssnar på.
Mm. Mm. Vilket avsnitt är det egentligen?
Det här tror jag 8 sammanlagt.
Det är inte illa pickat.
Det är fjärde för den här säsongen. Uh-huh.
Tänk att man kan säga så mycket om Norrland.
Ja, jo, och det kan vi nog prata om i några avsnitt till, tror jag.
Jag tror det.
Ja. Det är ju jättekul också att vi inte bara sitter här och pratar utan att det faktiskt är folk som lyssnar på den här podden.
Mm.
Trots det kanske avskräckande namnet.
Ja, men folk verkar ju faktiskt gilla våran podd. Det tycker jag är kul.
Mm.
Ja.
Och vi får då reaktioner som dels att folk bara gillar den, men sen så får vi också en del input på vad vi faktiskt säger.
Mm.
Till exempel har jag fått lite bassning för att jag sa någonting om att Karesuando var den nordligaste bebyggelsen, typ sådär, eller bebyggda byn. Ja. Det är ju inte helt sant, det bor ju folk norr om Karesuando.
Mm.
Men det är den nordligaste, vad heter det?
Tätorten?
Nej, kyrkbyn.
Aha, okej.
Okay. Det är nordligaste byn där det finns en kyrka, helt enkelt, i Sverige.
Okay.
Ja. Så det ska vi be om ursäkt för.
Mm.
Att jag uttryckte mig klumpigt där.
Mm.
Sen så har vi också fått frågan när vi pratade om i förra avsnittet om självständighet för Norrland.
Mm.
Och pratade om vad som skulle bli huvudstaden. Och jag tror det faktiskt var jag som sa att tanken på Sundsvall som huvudstad är helt bizarr. Och någon tyckte att vad menar jag med det? Vad menar vi med det? Du höll ju med.
Alltså, jag har ju, det här har jag pratat om tidigare tror jag, men jag har ju liksom dragit den här slutsatsen efter att ha åkt runt och pratat om Norrland och pratat om... Ja, alltså Sundsvall gick ju ut för några år sedan i en kampanj och utropade sig själva till Norrlands huvudstad. Och det där väckte ju viss förstämning i resten av den här landsändan, måste man ju säga. Därför det är ju ändå så att alltså den här kolonisationen av Norrland, som vi har pratat också ganska mycket om i programmet, den utgick ju ifrån Sundsvall. Ja,
just därför.
Sundsvall var ju på något sätt här, det var ju här kapitalet samlades, var här de fina familjerna bosatte sig, och det var liksom härifrån kolonisationen liksom sträckte ut sina ondskefulla armar över resten av landsändan. Och därför så tror jag att det finns något sånt där gammalt agg mot Sundsvall liksom, på grund av det.
Ja, men ska det diskvalificera oss som huvudstad på 2000-talet?
Nej, det är klart.
Man kan ju också se det som att Sundsvall rent arkitektoniskt faktiskt är den mest lämpade.
Jo, men estetiskt så är det ju liksom en pampig med stenstaden och sådär. Det är liksom så här, verkligen den pampigaste staden. Ja, och många människor som jag stöter på så där tycker ju också att det är så här fint att åka till Sundsvall. Att man åker dit på, jag träffade några par som åkte dit på bröllopsresa och så, liksom, hur märkligt det än låter. Men det är mycket Birsta förstås. Liksom. Birsta är ju också... Alltså köpcentret är ju liksom på något sätt större än Sundsvall också i något avseende. Det...
Kanske för utom Socknes.
Ja, jo. Det är därför man åker till Sundsvall lite grann.
Det är för att handla.
Handla. Mm. Shoppingstaden Sundsvall.
Mm. Mm. Jo, men... det är också så den har marknadsfört sig. Och tanken med det här Sundsvalls huvudstad var väl från början också att vi var Sundsvall, eller att vi var Norrlands handelshuvudstad. Mm. Och det kan det ju ligga någonting i. Att
fast,
det,
ja, ja. Fast samtidigt är det ju så att alltså, Sundsvall är ju inte den magneten och Medelpad är ju verkligen inte det. Västernorrlands län är ju faktiskt det länet i hela Norrland som har tappat mest befolkning. Om man tittar de senaste 30-40 åren så är det liksom en katastrofal nedgång.
Också kan jag då säga det senaste året, nu i sommar, de som har tappat gästnätter.
Mm.
Alltså samtidigt som turismen har ökat i princip hela Sverige så minskar den i Västernorrland.
Ja. Jag tycker inte att det är så himla konstigt. Det är väldigt oprofilerat, liksom en oprofilerad del av landet så där, på det sättet. Man kanske inte riktigt förstår vad man ska ha den till. Det är som så här norra Sveriges Dalsland. Liksom, lite grann. Men sen blir ju då frågan, liksom, jag menar, vi var ju inne på det också, så här, vad är mer rimligt då? Och då tyckte vi att Umeå ligger ju bra till, liksom, och det ligger vid kusten och det är ganska så här centralt placerat i hela den här landsändan. Men det finns ju andra aspekter också på det. Liksom, och det handlar ju ganska mycket om vad staden tycker att den är. Jag menar, Sundsvall är ganska mycket så här industri och gammalt kapital. Och Umeå är väldigt mycket så här idé och kompetens och sådana saker som man liksom vill se som
mer progressivt.
Progressivt och framtidskvaliteter så liksom. Och det marknadsför ju de sig med väldigt hårt. Däremot så är ju det ironiska är ju att Umeå kommun har ju haft som intern policy en massa år att aldrig någonsin när de kommunicerar Umeå utåt prata om Norrland, därför att de har ju ansett att det är en belastning för Umeå att ligga i Norrland. Så de har ju liksom inte riktigt velat låtsas om att de ligger i Norrland.
Nej, och det borde ju egentligen diskvalificera Umeå.
Ja, och det roliga där var ju att de ändå så här inte kunde låta bli och bli väldigt sura på Sundsvall. När Sundsvall gick ut och claimade då begreppet Norrlands huvudstad så blev ju Umeå ändå sura. Så att alltså jag tror att någonstans så har de den där ambitionen ändå liksom i Umeå.
Mm.
Så är det nog.
Ja, det är också någon som har frågat vad du menar på när du pratar om Sverigedemokrater i varseljacka.
Det kan ju låta...
Jag tror att tanken var att det var väldigt fördomsfullt uttalande.
Ja. Vad ska jag säga nu som inte gör det värre? Liksom. Det är klart att Norrland är ju en landsända som är, alltså, faktiskt
det finns många varseljackor här.
Det finns väldigt många varseljackor. Det är liksom gott om så här entreprenadföretag liksom. Och man ser, det är de som är synliga i samhället liksom, också om man åker omkring, så är det liksom varseljackorna man ser, också för att de syns väldigt bra, också därför att varseljackan har blivit ett slags bruksplagg som alltså på något sätt ersatte träningsoverallen som det här defaultplagget som du bara såhär, ja, lite grann, det är faktiskt den nya folkdräkten, såhär, någonting som man sätter på sig liksom sådär i största allmänhet bara när man ska gå ut med hunden eller man ska ut med sparken eller åka och handla. Folk har varseljackor.
Men vad har
liksom
det med Sverigedemokraterna att göra?
Ja, det var väl en slags släng i bara beskrivning av liksom vad jag i dystra stunder känner att Norrland är på väg att bli. Där det liksom, vi har hela den här kompetensflykten och medelklassens tillbakadragande och liksom att det känns som att de enda som återstår snart i Norrland är Sverigedemokrater i varseljackor, för att alla andra drar. Liksom. Och det kan jag ju liksom verkligen i mörka stunder känna att det känns, det känns som att vi kan hamna där om vi inte passar oss. Liksom att vi måste uppvärdera en massa andra kvaliteter. Vi måste uppvärdera kvinnor, vi måste uppvärdera mångfald, vi måste uppvärdera kultur, vi måste uppvärdera...
Som traditionellt inte har varit särskilt uppvärderat.
Nej, vi måste uppvärdera en massa moderna, mjuka värden så att Sverigedemokraterna i varseljackor inte får liksom tolkningsföreträdet över våra småsamhällen, därför att då är vi liksom verkligen på sluttande plan, kan jag känna.
Mm.
Är det begripligt? Det är fortfarande inte särskilt trevligt. Liksom, det är inget trevligt sätt att uttrycka sig på kanske, men samtidigt så tycker jag inte att...
Det är lite generaliserande, ja. I överkant kanske. Det är väl mest det. Och det kan vi väl hålla med om. Att
det kan vi väl absolut göra. Ja. Men jag kan verkligen också så här, skulle verkligen vilja understryka att det inte finns... Liksom, det är inget klassförakt från min sida. Det är verkligen inte så. Men jag kan verkligen känna att vi går miste om någonting i framtiden. Om, därför att det är ju också så här att det som jag tycker är största faran, det som jag tycker är största faran med Sverigedemokraternas intåg i de norrländska samhällena, det är just det här giftet som man sprider, där man börjar liksom så här, det handlar ju oerhört mycket om värdegemenskaper och tolkningsföreträden, och då tycker jag liksom att om alla andra drar, om alla kvinnor och alla lärare och alla läkare och liksom så här människor försvinner från samhället, de enda som återstår är liksom män med
varseljacka.
Män med varseljacka och grävmaskin och liksom en lutning åt sverigedemokratiska idéer. Då blir det ju också, det blir en slags rörelse av det där.
Ja, och det blir ju också ett vi och dem tänk, ja, som Sverigedemokraterna planterar, och det är ju ett jättestort problem. Och det är ju också ett problem, för vi har fått en annan reaktion,
ja.
En lyssnare i Stockholm som säger att som stockholmare så är det så lätt att romantisera Norrland. Och framförallt det här att det blir att människor i Norrland i mycket högre utsträckning än i storstäderna tvingas samarbeta.
Mm.
Alltså, och hon tyckte då att ja, men det verkar typ mysigt att man samarbetar om att ploga vägar och se till att ICA-butiken är kvar eller att man har ett sommarkafé och sådär. Mm. Och om Sverigedemokrater eller hela den så att säga, attityden att det finns ett vi och ett dom tar över, hur ska det då gå med det här romantiska i glesbygden?
Alltså någonstans, alltså jag, det här är ju verkligen en sån här fråga som jag brottas med jättemycket. För att jag tycker ju någonstans så här att ja, men det är en fin kvalitet det här. Att vi som bor utanför storstäderna på landsbygden, det är inte bara i Norrland utan det är ju liksom i landsbygden i hela Sverige, måste ju ta ett större ansvar. Och hela den här paketlösningen som har varit, vad ska man säga, valfriheten som lösning på alla problem. Den är ju inte gång, den funkar ju inte på landsbygden, för det finns liksom inte fungerande marknader. Man kan liksom inte, har man problem med vården, har man problem med skolan, har man problem med äldreomsorgen, så är det inte så att man kan som i en storstad gå och välja att byta skola eller byta äldreomsorg, utan då måste man lösa det. Och då Och då blir man medborgare istället för konsument. Och det där är ju en sån där sak som jag tycker vi kanske har pratat alldeles för lite om i samhället de senaste 20 åren. Alltså, på ett sätt är det väldigt bra, därför att jag tycker någonstans att på ett rent mänskligt plan så tycker jag att det är trevligare att vara medborgare. Det är trevligare att möta andra människor som medborgare än som konsumenter. Och jag tror att därför konsumenter konkurrerar alltid med varandra, också i köpkraft och i beteende. Medan medborgare hjälps åt. Det ligger liksom på något sätt implicit i begreppen. Men sen är det ju det tråkiga med det, kan jag tycka, är för att jag bor ju själv i en sån här bygd där vi är tvungna att lösa saker själv. Och det är ju att vi gör samhällets jobb någonstans. Alltså att egentligen borde ju vi, men det är så konstigt på något sätt, därför att det är som att har ritats upp magiska gränser i landskapet. Mm.
Men samhället, det är ju också vi. Alltså medborgarna är ju samhället.
Jo, fast jag menar, många medborgare...
Och alla har ju ett gemensamt ansvar.
Ja, fast man behöver ju inte ta det då. Nej. Om man lever i ett samhälle där man är konsument och där allting handlar om valfrihet och att välja i egenskap av konsument, så fråntas man ju egentligen sin roll som medborgare. Och det var det här jag skulle säga, att någonstans så har det uppstått osynliga gränser i det svenska samhället där de som bor innanför gränserna har rätt att få då allting serverat någonstans av samhället och av de kommersiella krafterna tillsammans. Medan de som bor utanför de här gränserna på den svenska landsbygden eller i Norrland eller så måste finna sig i antingen sämre service eller lösa det själva. Det här tycker jag är en ganska djup orättvisa. Det här driver mig väldigt mycket liksom till att prata om de här sakerna. Och då tycker jag så att nej, det är inte romantiskt. Det är en ren jävla nödvändighet faktiskt för människor på landsbygden. Så att jag tror inte att...
Men även om det är en nödvändighet, så kan det väl ändå finnas positiva biverkningar av det.
Jo, men det är det jag säger
att det
också.
Blir positivt, att man möts på ett annat sätt och att man faktiskt gör saker tillsammans.
Ja, och det är toppen. Och jag menar, jag besöker mängder med orter som funkar på det sättet. Men det är ju inte alla orter som får till det. Och det är inte alla människor som kan samverka. Och det är inte alla som vill det heller. Och då tycker jag på något sätt att där har ju samhället retirerat. Liksom,
Där är jag lite inne på de som hamnar utanför. Alltså inkludering. Om nu medborgarna tillsammans måste se till att den här ICA-butiken funkar. Eller att vägarna plogas.
Mm.
Och så sitter det någon i änden på vägen som av en eller annan anledning inte är godkänd.
Mm. Vad händer då? Tänker du då?
Struntar de i att ploga hans del av vägen?
Nej, det har jag aldrig talat om faktiskt.
Nej, man gör det ändå?
Ja, det gör man. Jag tycker att det är ganska stor acceptans faktiskt. Och liksom i detta med liksom hur mycket man deltar och inte deltar och hur man liksom hanterar det. Det tycker jag. Det tråkiga är ju att det faller då ett större ansvar på de som är engagerade.
Jag tänker på sånt här som de såna här klyschiga filmer som finns då.
Ja, ja.
Colin Nutley-stuket eller... Ja.
Ja.
Både så som i himmelen eller Änglagård eller vad vi än tar. Det är landsbygden, någon sticker ut, passar inte in... Och det blir väldigt, väldigt jobbigt
jag tycker
för den
att det har blivit.
Är det en mytbildning? Som...
Nej, det är klart att det ligger en sanning i, men jag tycker ju att det där har ju liksom fallit undan också. Som en konsekvens av att de gamla maktförhållandena på något sätt luckras upp och de gamla hegemonierna bryts samman. Det är ju inte riktigt, alltså det är ju inte så att en bygd idag styrs av liksom två bondfamiljer och ett socialdemokratiskt kommunalråd. Det där har ju på något sätt gått isär. Det uppstår ju liksom en annan, mycket bredare maktbas i liksom mindre samhällen på landsbygden idag.
Men om man tänker på till exempel att växa upp och till exempel vara homosexuell i en liten by eller kommun i Norrland med 5000 invånare. Det tror jag fortfarande kan vara rätt tufft alltså.
Ja, framförallt för att det är tråkigt tror jag. Alltså mest, alltså mer än att man liksom bemöts på ett fördomsfullt och taskigt sätt, så tror jag att det faktiskt är jävligt, jävligt tråkigt och att andra...
Kanske, att man blir ensam helt
att man blir ensam i sin kulturella sfär och ensam i sina preferenser. Och då menar jag inte sexuella preferenser i första hand, utan kanske liksom också lika mycket så här, sociala och kulturella preferenser, att man är ensam. Och då kan det vara lika tråkigt om man är ensam om att älska Skrillex eller så.
Men det där problemet, det har ju internet löst nu. Man kan ju sitta i en stuga ute på landet och ha kontakt med omvärlden och faktiskt inte behöva vara så ensam som
precis.
Man kanske känner
sig. Jag tror att det är betydligt lättare på det sättet. Men det leder till också, det är ju bara så här att man kanske då sitter av sin tid tills dess att man kan flytta därifrån och få uppgå i den där gemenskapen som först bara är liksom interaktiv men som sen kan bli
Du menar att steget blir kortare också att faktiskt dra tack vare att man har den kontakten.
Jag har tänkt ganska mycket på det där med alla de här, så här särlingarna, originalen och naivisterna och liksom ungkararna på landsbygden. Och som jag inte tror att det finns någon vidare återväxt av faktiskt. Därför att man så här kan sitta på... är man udda så kan man kanske liksom kanalisera det in i något internetforum eller någonstans där man kan få respons eller känna att man ändå så här uppgår i någon gemenskap. Och jag är ganska övertygad om att en ganska stor del av Norrlands gamla original och naivister var homos. Faktiskt.
Tror du,
det tror jag. Mm. Men att det liksom var omöjligt att leva ut den saken. Och omöjligt kanske för dem själva att överhuvudtaget tänka på den saken. Och då tvingades man ut på en kant där liksom där man hamnade bara längre och längre bort, och till slut så började man måla sitt hus prickigt och göra jättekonstiga skulpturer eller
ja. Men du, från det ena till det andra, du har ju fått ett jättefint pris.
Ja, jag fick det.
Ludvig Nordström-priset.
Ja.
Ja. Hur känns det? Grattis.
Så. Ja, men tack. Ja. Ja, men det blev jag jätteglad för. Också därför att Lubbe Nordström är en sån här författare som jag har förhållit mig till ganska mycket och bråkat ganska mycket med. Kan jag känna.
Du är ju inte överens med honom. Han är ju inte, ni har inte samma linje i era...
Nej. Alltså, till att börja med ska jag ju säga att han dog ju, tror jag, 1942 eller något sånt där, så att vi har ju inte träffats i verkligheten.
Nej.
Eller 52 kanske. Nej.
42.
Han blev 1882 till 1942. Ja. Så han blev 60 år gammal.
Mm.
Jag har ingen aning om han dog ju. Ja, men han var ganska stor och korpulent här, så att jag kan tänka mig att det kanske spelade in. Liksom. Det finns fantastiska bilder på honom i... Han gick klädd i så här tweed-kostymer med äppelknyckarbyxor och så här bestämd man, verkligen. Mm.
Det finns ju då någonting i Härnösand där han är född, född och uppvuxen, som heter då Ludvig Nordström-sällskapet. Och de delar ut det här priset en gång om året.
Mm.
I fjol så var det Martin Schibbye och Johan Persson som fick priset. Och i år är det du. Du har ju med dig faktiskt ett par böcker här, kan vi berätta, som är jättefina. Det är alltså originalutgåvor av då han är mest känd för,
Lort-Sverige.
Mm. Ja. Från 1938. Jag kan också säga, för jag tycker sånt här är lite kul, att den kostade då 4,75 i pocket och 6 kronor som inbunden när den kom ut.
Mm. Utgiven på Kooperativa förbundets bokförlag. Alltså Lort-Sverige var ju hans, det var ju från början var det en radioreportage, en serie radioreportage som han gjorde för Sveriges Radio, eller som då hette Radiotjänst. Och de åkte runt med en sån här inspelningsbil från söder till norr.
Genom hela Sverige.
Och besökte arbetarhem och baracker. Och alltså på den tiden så var ju statarsystemet fortfarande intakt. Och det han avtäckte under den här reportageresan då, som sen blev boken Lort-Sverige, var ju liksom ett enormt armod och bristande hygien. Och folk bodde, det var stampade jordgolv och de bodde med råttor och de hade liksom Det var en rätt stor misär i Sverige liksom på den tiden, faktiskt, fortfarande.
Och de här reportagen och den här boken orsakade också ganska stor överraskning, skulle jag säga, faktiskt, i samhället. Att folk blev nästan chockade över hur det faktiskt låg till.
Ja, och det utlöste ju då liksom en, vad ska man säga, verkligen en debatt om moralpanik och satte fart på bostadsbyggandet. Och jag är helt övertygad om att den här boken bidrog till att Sverige sen blev världens renaste, mest
socialstyrelsestyrda land.
Ja, men så här, mest hygien, så här, fokuserade landet i världen nästan. Så att, och husen skulle vara liksom rena och raka, och det skulle vara lättstädat och lättordnat och så. Och det drev ju han på, verkligen. Så att det, jag tycker det är superintressant. Sen var han ju också, eftersom han var från Härnösand, så var han ju också liksom en ganska hängiven. Han var ju fruktansvärt produktiv. Jag tror han debuterade som skönlitterär författare i 20-årsåldern och skrev en serie böcker om Härnösand som han då kallade för Öbacka. Och jag har inte läst någon skönlitteratur av honom, men han har ju skrivit ett stort antal verk och väldigt många debattskrifter och reportageböcker. Och den mest kända är ju en som heter Norrland i stöpsleven, som jag tycker är superintressant och som jag har läst ganska mycket i. Den är också baserad på en reportageresa som han gjorde genom Norrland, tror jag, 1938, med den här liksom sändarbilen då. Och omslaget bryts av en oljemålning som han själv har gjort och som är så här djupt romantiskt. Det är vintermotiv och det är en stor fabrik som släpper ut otroligt vacker rök.
Ja.
Därför att Lubbe Nordström, han var verkligen av åsikten att liksom industrin,
framtidsdrömmen, så ja. det här är framtiden.
Och industrin var verkligen så här lösningen på allt liksom. Ja.
Han skulle alltså älska infarterna till Sundsvall.
Ja, och det gjorde han ju. Ja, det gjorde han ju säkert redan då liksom. Men jag kan... Norrland var som i sekler en från det egentliga Sverige långt avlägsen snö- och dimhöljd koloni, befolkad av timmer, björnar, vargar, lappkvåtor, lappar och en handfull sågverkspatroner. Kommunikationerna voro förnämligast ångbåtar som glest trafikerade den långa Norrlandskusten under den korta sommaren. Norra stambanan ledde tomma järnvägsvagnar upp till polcirkeln. Vad övrigt var tystnad, skriver han.
Och som, vilken tid är det han refererar till?
Här refererar han till liksom sin uppväxttid då kring sekelskiftet. Ja. Och sen så säger han då, och nu, ett tredjedel sekel senare, jag nog råder mycket okunnighet alltjämt om vad Norrland verkligen är. Men nu är i alla fall ett faktum ofrånkomligt. Norrland är icke längre bara en koloni. Norrland har inkorporerats i Sverige. Norrlänningarna har börjat framträda såsom delaktiga i uppbyggandet av ett nytt enat Sverige och som delaktiga av Sveriges moderna, starkt socialt betonade nationella kultur.
Men det stämmer ju inte ens. Det var ju inte norrlänningar, det var ju folk, det var ju utlänningar, håller på att säga, som kom hit och industrialiserade, och stockholmare och som byggde upp. Norrlänningarna var ju men norrlänningarna arbetade ju.
Absolut, men han tycker ju att norrlänningarna är, trots att han var norrlänning själv, tycker han ju liksom att de var hopplösa. Och då skriver han så här: i och med att norrlänningarna icke längre behöver så att säga försvaras mot övriga Sverige utan blivit accepterade som likaberättigade svenskar, har det blivit nödvändigt att anlägga en annan synpunkt på dem än förut och mäta dem med en annan måttstock än tidigare. Och denna måttstock är den allsvenska. Man måste från och med nu fråga: hur tar norrlänningarna hand om sitt land? Vårda och utvecklade sina naturrikedomar? Hurdana är det egentligen? Är det ett framtidsfolk? Är det ett folk buret av en utpräglad skaparanda? Eller är det till äventyrs ett slött, ett efterblivet folk? Är det själva som gjort Norrland till vad det är? Eller är det starkare, effektivare? Är det främlingar? Och svaret på det här är ju förstås då att det är främlingarna och det är industrialisterna och det är det sydsvenska och utländska kapitalet som har gjort Norrland till vad det är. Medan norrlänningarna själva, på nästa sida så skriver han så här, präglas av dådlöshet. Han tycker att norrlänningarna är liksom outbildade slashasar som i princip bara ligger och sover. Och sen så anträder han den här då långa reportageresan där han enbart faktiskt intervjuar män i slips, det vill säga olika direktörer på olika norrländska fabriker, och hyllar dem för deras då dådfullhet och för att de anställer de här hopplösa norrlänningarna och ser till att de liksom får arbete och bostäder och sköter sin hygien. Liksom.
Ja. Men det där, alltså det där du läste nu, det bekräftar ju också någon slags, det bekräftar ju de här fördomarna som vi har pratat om förut.
Oh ja.
Alltså som har funnits och som kanske fortfarande lever kvar i det undermedvetna hos många, synen på norrlänningen.
Ja, som någon som slags
lite dummare, lite
ja, loser, lite oföretagsam, skräpa runt och typ sitter liksom.
Ja. Stockholmare är smartare än lantisar.
Jo, det upprepas
aktualiserat uttryck.
Ja, precis. Ja, det var ju Dilsa Demirbagsten som skrev en krönika här om veckan på samma tema.
Ja.
Det var obegripligt dum krönika verkligen. Jag tror att hon bara hade bråttom och inte hade något att säga, så att hon gjorde en rewrite på Per Schlingmann och Kjell Nordströms debattartikel från här veckan. Så att det kändes som att det var...
Ja, eller så upplevs det som någonting reellt. Ja,
men det är så otroligt fel. Alltså det är liksom, det är så fel i så många led. Vad hon och vad Schlingmann också. Det känns ju lite som att så här, den kreativa gröna staden, det är det nya borgerliga projektet. Det är min tolkning. Centerpartiet håller ju också på med det där liksom, klöver i dubbel bemärkelse. Alltså både fyrklöver och pengar. Men det är bara så himla konstigt att utnämna staden till kreativitetens centrum. Den är ju kreativitetens centrum framför allt för att folk flyttar dit med sin kreativitet från andra håll. Och det är ju inte staden då som nödvändigtvis skapar kreativitet, utan det är ju människorna som bor i staden. Kreativitet kan ju uppstå på andra håll. Sen skulle jag också säga att pratar vi riktig glesbygd, så är det ju så att folk som bor kvar på glesbygden är ju per definition idag genier. Annars skulle de inte klara sig där. Snacka om kreativa. Snacka om liksom förmåga till samarbete och liksom...
Och att hitta lösningar.
Ja, och det tror inte jag att hon vet ett dyft om faktiskt.
Nöden är uppfinningarnas moder.
Ja, precis. Och min egen erfarenhet, för du har bott i Stockholm. Nej, du har aldrig bott i Stockholm.
Jag har inte bott i Stockholm, men jag har ju nästan halvbott i Stockholm.
Jag tyckte det var lite intressant. Jag bodde i Stockholm, jag flyttade till Stockholm 89, så bodde där under 90-talet. Och det konstiga var liksom att jag och mina kompisar, som också var norrlänningar från olika håll, vi träffade aldrig stockholmare.
Nej, för ni hängde på Hannas krog.
Nej, men det var inte bara det. Stockholmare hade inga band. Stockholmarna jobbade inte liksom i de kreativa branscherna. Stockholmarna så här, gick och drog. Och de hade ju inte alls det där drivet som vi hade. Som hade kommit till Stockholm för att förverkliga oss själva. Vi välde ju in i staden med enorma ambitioner och hävdelsebehov och liksom så här hungriga verkligen efter att ha suttit på våra kammare och liksom.
Men det är väl kanske väntat. Så att kreativiteten föds i på landet.
Ja.
När man sitter och är isolerad och inte har något annat att göra. Det är som uppvuxen i Sundsvall då, härifrån det ändå kom. Det gjordes ganska mycket musik, det var väldigt kreativt så. Och ett svar på frågan varför var ju för att men det finns liksom ingenting annat att göra. Antingen håller man på med idrott eller så hänger man i en replokal.
Ja.
Och man måste alltså hitta sina egna aktiviteter och uppfinna dem själva.
Ja.
När det inte finns ett jättestort utbud av fritidsaktiviteter.
Och sen kommer man till Stockholm och ger staden allt det där.
Ja.
Liksom. Och det är därför det är så fruktansvärt förmätet att säga liksom, att det är stadens förtjänst. För det skulle jag nog inte riktigt ställa upp på det. Du, ska vi ha en lista?
Ja, det tycker jag.
Mm.
Och jag tycker att vi kan göra den utifrån vad vi faktiskt nyss pratade om.
Ja, men
norrländsk kreativitet.
Ja, och vad har manifesterats bättre än liksom av den norrländska kreativiteten än i svensk popmusik? Vi är för fan bäst på svensk popmusik.
Norrland?
Ja.
Ja. Och framförallt om man ser det till andel av befolkningen som gör bra musik, så kommer det väldigt, väldigt mycket bra popmusik från Norrland. Ska vi lista några norrländska band?
Ja, alltså det här är ju lite svårt, alltså för att alltså det finns ju en massa band, men alla är ju inte liksom norrländska ändå, bara för att de kommer från Norrland så känns det
mycket. Vad är det som gör ett band norrländskt?
Ja, vad är det då egentligen? Alltså jag tycker att det finns vissa band som har en så här väldigt, som har en väldigt tydlig stämning av, som liksom omisskännligt norrländsk.
Ett exempel?
Ja, bland nya band så tycker jag kanske så här Win Hill Lose Hill, som är ett band från Umeå, som jag tycker har väldigt mycket av det där. Som
det har jag nog faktiskt inte ens hört.
Jättefint band. Jag tycker väldigt mycket om dem. De liksom debuterade för 2 år sedan, tror jag, med ett dubbelalbum. Mm. Med oerhört rik, fin musik. Låter grann, lite grann som The Band kanske, fast uppdaterat.
Lite gubbigt.
De menar jag, det är lite gubbigt, men det är falsettsång.
Okej, okay. För någonting som inte är gubbigt, men som jag skulle säga är väldigt, väldigt mycket Norrland, det är ju Annika Norlin, säkert.
Mm. Verkligen. Och hon har ju sådana textmotiv också. Hon
sjunger
också
på svenska och sjunger också på väldigt tydlig dialekt. Mm. Och ja, det handlar om Norrland.
Ja, hon har ju verkligen, hon har ju verkligen med det med sig in, så att säga.
Mm.
Och jag är ju uppvuxen i södra Norrland. Vi hade ju under en epok en väldigt sådär norrländsk genre med väldigt sådär lite bonnig nästan.
Perssons pack
och Trastig Linnéns kvintett kommer ju från mina hembygder. Det är så otroligt mycket Hälsingland, så jag tror inte att folk förstår hur mycket Hälsingland det är.
Bo Kaspers orkester.
Nej, de inte herregud, de är väl
Bo är väl från Hälsingland.
Nej, han är från Piteå.
Jaha. Ja, men
alltså, de har ingen hälsing.
Nej, men det är norrländsk, men det känns.
Ja, lite. Fast det känns inte riktigt så. Det är lite mer att TV4 mys tycker jag än Norrland.
Ja, det är ju nej, ja, men sen har alltså jag kommer från Sundsvall och vi hade ju ett tag, vi var ju nästan lite så här Sveriges Manchester. Nej, men det var ju framförallt var det väldigt, det fanns en hel del punk på 70-talet, det var ju före min tid.
Mm.
Men så där som ändå fanns när jag växte upp. Brända barn var väl mest framträdande. Mm. Det fanns även då Rasta hunden, inte lika kul kanske.
Alltså jag är ganska dålig på svensk punk också, men jag vet ju att Sundsvall var något av en punkmetropol. Jag såg Brända barn spela faktiskt i våras, tror jag det var, eller förra vintern. De gjorde
återföreningsturné.
Jag var inte allt för imponerad.
Nej, det var alls, nej, det skulle, de skulle ha avstått om du frågar mig.
Ja.
Däremot så är det ju en av de för detta och medlemmarna i Brända barn, Jan Strandqvist, har ju nu ett eget band där han gör någonting som verkligen är motsatsen till punk. Alltså han gör då elektronisk musik som är lite så här The Knife-doftande och som är riktigt bra på riktigt.
Mm.
Ett projekt han har som heter Red Mecca.
Okay.
Kommer ett nytt album nu, precis i dagarna. Fantastiskt bra. Jag vet inte om man ska säga att det doftar Norrland om det. Men
nej, men det kanske inte behöver göra.
Nej.
Men vi kan ju inte komma runt hela den norrländska indievågen på 90-talet.
Det var ju liksom Popsicle.
Det var ju den gyllene verkligen och Wonderdice. Det var ju verkligen den gyllene och Bergkvartett, sa jag. Och det var ju verkligen den gyllene eran när de här norrländska kuststäderna, det var ju framförallt då Luleå, Piteå och Skellefteå. Mm. Och Umeå hakade på sig. Men Umeå hade en lite mer akademisk approach till popmusik med Komeda och sådär. Det var lite snårigare. Det var liksom inte. Men det som kom från Skellefteå, Piteå framförallt, var ju väldigt, alltså väldigt melodiös, fin popmusik måste jag säga.
Och den fick ju också i vissa fall internationellt genomslag.
Ja, verkligen.
Som både This Perfect Day och Wannadies till exempel har ju låtar i soundtracket till Romeo och Julia. Alltså, ja men filmen som gjordes då.
Ja. Jo, mitt favoritband var ju alltid Bear Quartet av alla de där. Jag tyckte det var det bandet som hade störst substans på något sätt. Och också någon svärta. Liksom. Och Mattias Alkberg som sjöng i Bergkvartett, han har ju fortsatt som soloartist och är liksom en av dem, jag tror att han är den enda överhuvudtaget som bor kvar. Alla andra har ju försvunnit.
Jo, det gjorde därifrån. De ju redan då.
Ja.
Alltså både så vitt jag vet i alla fall, ja men Popsicle.
Popsicle bodde aldrig i Piteå.
Nej, de bodde ju i Stockholm under hela karriären.
Ja, visst, och i London och sådär. Så det var ju, de försvann ju från de där städerna. Mm. Men de där städerna hade en enorm betydelse ändå liksom för att fostra dem. Och då tror jag just den här... Alltså detta att ha enormt mycket tid.
Men det är det som är frågan. De har den här tiden.
Ja.
De är väldigt kreativa och de gör det de ska. Men krävs det att man flyttar härifrån för att faktiskt komma någon vart? För jag tänker då på som Sundsvallsband. Vi hade ju då här ett band på 90-talet, slutet på 80, början på 90, som heter Shades of Orange. Mm. Som var fantastiskt bra, skulle jag säga. Som även fick lite nationell uppmärksamhet, som blev väldigt hyllade av recensenter.
Mm.
Men de bodde kvar.
Mm.
Ja, och så blev det liksom ingenting.
Ja, jag tror inte att det var det som var deras problem faktiskt. Det var det nog inte, utan det var att när de väl gjorde sin första och enda skiva så valde de fel producent. De valde Cybersankan. Mm. Och det skulle de inte ha gjort, för det blev liksom inte det blev inte riktigt så bra som det hade kunnat bli. Men det var ett mäktigt band.
Du var inte på deras reunion för ett år sedan?
Nej, jag var inte. Jag har inte sett dem.
Däremot,
det var bra, va?
Det var faktiskt väldigt bra. Det kändes som, herregud, ni skulle kunna bli jättestora nu om ni bestämde er för att satsa på det här.
Jag såg dem ju väldigt många gånger då när det begav sig. Det var ju vänner till mig också, som Daniel, som vi träffade utanför entrén här nyss.
Ja, men precis.
Och Arvid som spelade gitarr. Var ju ganska bra kompis.
Spelade ju senare i Popsicle då.
Mm. Mm. Jag förmedlade den kontakten. Nämligen.
Jag kan ju berätta om Shades of Orange, att de hade ju då en manager och en kille som startade ett eget skivbolag för att ge ut deras första singel.
Ja.
Den personen har jag barn med.
Ja.
Så att vi stod hemma i vårat kök och vek och limmade ihop singelomslagen till den här första singeln.
Mm.
Så att, jo, men jag kanske är lite partisk sådär. Men inte helt, för de var verkligen.
Ja, men de var mäktiga. Och Ronny som sjöng var ju en fantastisk frontfigur, verkligen. Det var ju, nej, men det var ett coolt band. Och jag tycker det som var coolt med dem också, det var verkligen att de var ju som... också kongeniala med Sundsvall på något sätt, och kongeniala med, åtminstone med min bild av Sundsvall, så där som en, nästan som en engelsk industristad, ganska mörk och hård och karg på något sätt, och sen så liksom, och ja, men det var ju Sveriges Manchester i flera bemärkelser, skulle jag säga.
Absolut.
Så det är häftigt. De kvalar ju absolut in på listan.
Ja.
Och sen har vi ju Umeå, hela HC-vågen i Umeå är ju grym också med Refused givetvis, som ju är, spelar in en skiva nu.
Det är inte min genre. Nej. Men,
jag är ju ganska svag för det där, även om man kan känna mig lite för gammal.
Jag förstår också, liksom, ju storheten däremot, även om jag inte...
Sen ska jag säga att det bästa norrländska bandet just nu, skulle jag nog säga, är faktiskt ett band från Gästrikland. Och det har ju faktiskt aldrig kommit ett bra band från Gästrikland. Typ någonsin.
Vad
jag
kan... är det för band?
Ja, det är väl liksom Dileva. Dileva var ju bra en gång i tiden innan han blev New Age-pastor.
Innan han blev obra. Mm.
Men han var ju faktiskt, han var ju en riktigt bra popartist en gång i tiden. Men Simian Ghost heter de. Medlemmarna kom från Sandviken och Gävle. Mm. Riktigt, riktigt bra band.
Ska vi räkna det som Norrland? Låter det Norrland?
Det låter inte alls Norrland.
Och
det låter som en blandning mellan Beach Boys och amerikansk västkust på 80-talet. Aha. Så att det är inte så himla, Norrland, men jag tycker det är bra. Det är ett bra band i alla fall.
Alltså, sen är det ju så att vi sitter ju här i Medelpad. Ja. Och det finns ju då två band som har väldigt stark anknytning till varandra.
Jag vill
som
inte
har varit ens, väldigt don't framgångsrika.
Go there. Don't go there.
Jag tror ändå att det kan vara så att...
Nej, snälla.
Att de är norrländska. Att de har den här varseljacka-själen i sig.
Åh, gud, vad hemskt.
Ska jag inte ens nämna namnen?
Ja, du får säga dem. Snabbt, säger du.
Takida och stiftelsen.
Ja. Mm. Kan vi lämna dem nu?
Ja, ska vi hitta en lista? 5 band?
Mm, hur ska det här gå?
Jag säger...
Fem av de norrländska banden?
Liksom, ja,
de
norrländska... 5 norrländska band, ja, som vi tycker ändå
har norrländska kvaliteter.
Är bäst att ha norrländska kvaliteter.
Mm. Okay.
Jag säger faktiskt Shades of Orange, tycker jag ska vara med.
Jag säger Bergkortet.
Jag säger Popsicle.
Och då säger Annika Norlin i alla hennes skepnader.
Ja. Refused måste nästan
vara. Ja, jag tycker också Refused. Ja. Är vi uppe i 5 nu?
Ja.
Ja, ja, men då stannar vi där.
Ja, då har vi en lista.
Mm.
Vi har fått en ny regering.
Mm.
Och det är faktiskt 4 ministrar i den som har Norrlands bakgrund.
Ja, det är ju ganska coolt, ja. För i den förra fanns det inte
vi
en enda.
Vi har alltså en statsminister från Ångermanland,
mm,
som GIF Sundsvall-supporter. Bara en sån sak.
Shit, pommes frites. Jag vet inte vad jag ska säga.
Nej. Men sen så har vi ju då också en ny landsbygdsminister.
Mm.
Som ju är en minister som är viktig för Norrland.
Ja.
Sven-Erik Bucht.
Från Haparanda.
Ja.
Mm.
Som vars främsta bedrift som har lyfts fram är att han fick IKEA till Haparanda.
Yes.
Mm.
Det är en karriärväg.
Vägen in till regeringen.
Vägen in till
regeringen. Men vad säger vi om honom? Är han bra för Norrland?
Ja du, vad ska man svara på det? Han är ju en, uppfattar jag det som, en ganska gammaldags socialdemokrat. Alltså det är väldigt, alltså jag tycker det är svårt att säga. För det första så kan man konstatera att det har ju funnits ett landsbygdsdepartement, och som han nu liksom har då klivit in som chef för i egenskap av landsbygdsminister. Det här landsbygdsdepartementet kommer faktiskt upphöra från 1 januari, visste du det? Och uppgå i näringsdepartementet.
Ja,
Det förlorar status som eget departement.
Ja, men är det bra eller dåligt?
Jag tror att det är jag tror att det är dåligt. Och det som har hänt de senaste åren är att man mer och mer, och det här är ju som en fortsättning på den rörelsen kan man säga, där landsbygdsfrågorna har lyfts in och blivit näringspolitiska och tillväxtfrågor. Och där man genom det på något sätt, jag förstår intentionen, och intentionen är att sluta behandla glesbygdsproblem som glesbygdsproblem, utan att man ska behandla dem som näringspolitiska problem. Och därför så la man ju till exempel ner det här så kallade glesbygdsverket som fanns i Östersund. Och sen så bakade man ihop det med andra saker och konsumentfrågor, och så skapade man Tillväxtverket. Det gjorde man ju under förra mandatperioden. Och då så skulle ju helt plötsligt då skulle arbetet förändras, och det skulle vara inriktat på näringspolitik och på tillväxt.
Men blir det inte så då att det blir så att Norrland ska konkurrera på samma villkor som en storstad till exempel?
Jo, lite grann är det så att det är liksom så här samma premisser i hela landet på något konstigt sätt. Och det som man gjorde i den tidigare regionalpolitiken, som ju verkligen var så här stolt svensk gren, regionalpolitik, där särbehandlade man ju landsbygden på olika sätt, med olika åtgärder, med en annan politik. Och nu försöker man driva samma politik. Och jag tror att lyfter man in landsbygdsfrågorna i näringsdepartementet så här helt och fullt, och så tror jag också, jag känner också så här med Sven-Erik Bucht och med Stefan Löfven, att för dem så är landsbygdspolitik och näringspolitik eller industripolitik, det är exakt samma sak.
Ja, det är industripolitik. Och ja, det kan jag se som ett större problem i sig. Att det är den typen av gråsossar som tar över, ja, än det här att man lägger ner landsbygdsdepartementet.
Nej, men det blir ju...
Därför att jag kan se att att frågorna kanske får den här kreativiteten som vi har pratat om som finns, och uppfinningsrikedom och allting, kanske kan blomma ut om man inte får den här särbehandlingen som har varit.
Både och, för man måste ju ändå ha hjälp, och man måste också ha en politik som väger upp de strukturella obalanserna. Och det är ju det man på något sätt försöker låtsas som att de inte riktigt finns där.
Men kan det finnas någonting bra då? Om vi ser Bucht, med tanke på att han blir nu landsbygdsminister, det är inte Norrlandsminister, utan det är landsbygdsfrågor.
Mm.
Men att han ändå har den, måste vi ändå säga, genuina erfarenhet av att leva i Norrland.
Mm.
Alltså, så att han därmed har någonting att tillföra. Som ja, men alltså, kan
det,
vara bra.
Ja, men det tror jag ju. Såvida han inte liksom lever med skygglapparna på. Han är ju ändå socialdemokrat och med allt vad det innebär av en viss trögrörlighet. Och det känns lite grann som att socialdemokrater har en förmåga att sätta fokus på saker. Och sen så släpper de inte in verkligheten i processen lite grann. Och jag är kanske lite rädd för att han är en sån socialdemokrat. Men det ska man väl kanske låta vara osagt. Men jag känner ändå lite grann att...
Han gillar gruvor.
Han gillar gruvor, han gillar nog skogsavverkningar och han gillar nog den gamla tunga basindustrin.
Jag har ju hört kritik från samiskt håll, ja. Där man verkligen oroas över att han har ju
en argumentation.
Att han är till och med så här samefientlig.
Han har ju en argumentation som är väldigt idiotisk och en sak som han bland annat sagt då, han gjorde något uttalande för ett år sedan eller någonting om den här tilltänkta gruvan i Jokkmokk eller utanför Jokkmokk, om Kallakgruvan. Där ju då liksom gruvnäring och rennäring stod på varsin sida i kampen. Och då så sa han att han tyckte väl liksom att samerna kunde vika ner sig där, för de hade ju 22 miljoner hektar till förfogande för sitt renbete. Medan gruvnäringen bara opererar på tror jag 22 000 hektar, vilket är lika mycket som Sveriges samlade golfbanor. Men det är ju idiotiskt på så otroligt många olika sätt.
Det visar ju på någon typ av bristande insikt i problematiken.
Dels så vet han då inte hur en gruva funkar uppenbarligen.
Och inte heller hur renskötsel funkar.
Nej, och han förstår. Och dessutom så bortser han ifrån hela den historiska problematiken, vilket är att samerna faktiskt har rätt till det här landet, oavsett vad de gör med det. Oavsett om de själva vill bygga gruvor eller anlägga golfbanor på det, så är det någonstans faktiskt så här... en mark som de har moraliskt rätt till. Sen är det ju en sån idiotisk sak att säga om man vet hur gruvor funkar där. För det är ungefär som att säga att kärnkraftverk inte är farliga därför att de upptar en väldigt liten yta.
Mm. Men så är det ju inte. Gruvor, det kom ju besked förra veckan var det att Pajala-gruvan stängs tills vidare. Mm. 300 personer sägs upp på ett bräde.
500 faktiskt. Därför att det är också transportföretag som varslar sina. Mm. Det är företag som transporterade malmen från Kaunisvaara till Svappavaara där den lastades om till järnväg.
Det är 200 personer.
200 personer också, 500 personer.
Och sen så sägs det också, har jag hört, att ett jobb i gruvan motsvarar 4 vanliga andra jobb i Pajala. Det kanske är en överdrift, men att det ändå är så pass många.
Det är klart att det har
det är under entreprenörer som jobbar åt gruvorna och på olika sätt.
Men det var någon som räknade om det här, att om det här varslet skulle läggas i Stockholm och ha samma impact, så skulle det handla om kanske ungefär 80 000 jobb.
Det, här tänker jag så här, det kanske känns både bra och dåligt, men tänker inte du lite grann, vad var det jag sa?
Det är klart att jag gör
du har
det.
Du har ju faktiskt engagerat eller skrivit en hel del om just den här gruvan.
Ja, det har jag. Och jag har liksom, den har liksom följt mig i hela det här Norrlandsarbetet. Det var liksom, när jag åkte upp till Norrbotten och vi hade någon slags så här release-seminarium när jag gav ut boken Norrland för 2 år sedan, så var det samma vecka som de sprängde första salvan. När jag åkte ut på min föreläsningsturné ett halvår senare, då och började föreläsa upp i Malmfälten, då var Löfven där som nytillträdd socialdemokratisk partiledare och besökte Kaunisvaara och sa att det luktar pengar. och sa då klart och tydligt att nej, vi inom socialdemokratin, vi är absolut inte för någon mineralavgift av något slag liksom. Och sen så har det här, och sen förra veckan när det här beskedet kom, så var jag på väg, satt i bilen och hörde det här på nyheterna och var på väg till Skellefteå för att delta i en stor gruvkonferens där. Så att det här har verkligen varit liksom närvarande hela tiden.
Jag tänkte att vi bara lite kort bakgrund så här, vad den här gruvan betyder för just Pajala, som ju då är en kommun som vi ska säga till ytan lika stor som Skåne.
Mm.
Den har drygt 6 000 invånare. Ett invånarantal som har sjunkit då från 1950 var det 15 000. Mm. Och nu är det alltså drygt 6 000. Och det är också en kommun som har den äldsta befolkningen i Sverige.
Mm.
Över 30% av invånarna i Pajala kommun är över 65 år. Och det är den högsta andelen i hela Sverige. Och de satte på något sätt, det känns som att hela den här kommunen satte sitt hopp om överhuvudtaget att finnas kvar till den här gruvan.
Ja. Och de har fortfarande hoppet till gruvan därför att de tror väl att den ska öppna igen. Och det är ju vad gruvbolaget säger också. Problemet är ju att jag har hört lite olika siffror. Men jag har träffat en anställd på Northland, gruvbolaget, som har sagt till mig att är malmpriset under 108 dollar tonnet så har vi inte en chans överhuvudtaget. Och nu ligger det på 84 dollar tonnet. Så det är verkligen så här långt, alltså det är verkligen långt, långt under marginalen. Men även kring 108 dollar och uppåt så har de jättestora likviditetsproblem och problem i finansiering och har haft hela tiden. Så det är ett problem. Det är ett problem i bolaget i sig. Och det där kan man läsa många analyser om. Men jag ska, förlåt att jag kör över dig.
Kör över.
Men det som jag tycker är mest skandalöst med allt det här, det är att Pajala kommun lämnas i sticket. Och det har inte med det här aktuella gruvbolaget att göra eller huruvida de är solvent eller ej, kvaliteten på malmen. Utan det är i vilket läge en sån här kommun befinner sig. Det är en kommun som har befunnit sig i princip på fritt fall sedan 50-talet, tappat jättemycket befolkning. Bara några år innan den här gruvetableringen så fick man statliga bidrag för att riva gamla kommunala fastigheter som var kvar sedan den gamla industriella epoken och som har legat då som en slags black om foten i den kommunala ekonomin i många, många år. Och så vart de kvitt dem. Och sen så kommer den här gruvan. Nu har de lånat pengar på Pajala kommun för att bygga 160 nya lägenheter. Varav många är ganska lyxiga och dyra.
För att den här gruvan ska kunna etableras.
Ja, därför att det bizarra i sammanhanget, och det här har jag också tjatat om jättemånga gånger, men det här är en superviktig grej. En kommuns enda möjlighet att få in pengar, det är genom löneskatter. Kommunen tjänar i sig ingenting på att det kommer ett stort bolag och bygger en gruva där. Det blir egentligen bara en kostnad. Det var faktiskt så att Pajala kommun räknade på det och insåg att de hade ökade kostnader på grund av gruvan på ungefär 80 miljoner här om året. Och det var för räddningstjänst, vårdapparat, infrastruktur, vägar, allt möjligt. Mm. Ökade kostnader på 80 miljoner. De där pengarna måste in. Och för att de pengarna ska kunna komma in så måste de få in löneskatter. Och de kan bara få in löneskatter om de som tar jobb i det här nya företaget, i den här gruvan,
bor i Pajala.
Nej, och det gör de inte därför att folk pendlar. Folk tycker inte att det är kul att bo i Pajala. Dessutom så hade Pajala inga bostäder, för de hade ju rivit sina bostäder. Så då skulle de bygga nya bostäder. Och då hade de inte råd att bygga nya bostäder. Så måste de låna till att bygga nya bostäder. Och nu när inte gruvan finns där och folk flyr därifrån, så står de där på ruta ett igen med ett kommunalt bostadsbestånd som man inte kan göra någonting av. Alltså, och att det funkar på det sättet. Och det här går ju igen i massa norrländska kommuner. Därför att de här näringarna som en gång i tiden var arbetskraftsintensiva och som gjorde att det kom in en massa löneskatter till kommunerna, till ekonomin, är inte längre arbetskraftsintensiva, och dessutom så sker en väldigt stor del av inpendling. Och det kommunala skattesystemet är inte konstruerat för att väga upp det, eller det här utjämningssystemet. Nej. Så att det är skitilla, tycker jag.
Pajala kommun sitter i skiten och ja, det gör de. Det är ingen som bryr sig om dem. Vi kan ju också bara säga att den här gruvan har ju varit hotad under i princip början, hela sin existens. Ja. Och det är ju företag som har gått in, alltså bland annat LKAB, alltså statens gruvföretag, har gått in med riskkapital för att hålla den här gruvan vid liv fram till nu.
Ja, och det har inte funkat liksom. Och jag menar, det finns ju experter som har dömt ut den från liksom innan den ens byggdes, därför att man tycker att malmkvaliteten är för dålig. Och det finns ett stort problemet med gruvan är att den ligger ju väldigt långt ifrån några anrikningsverk eller liksom stålverk, och därför så är det ju enorma transporter för att få ut malmen. Och då har det gått till så nu har man kört först malmen, jag tror att det är 12 eller 14 mil enkel väg från Kaunisvaara till Svappavaara, där man lastat om det till tåg, och sen har man transporterat malmen på tåg från Svappavaara till Narvik, där man lastar om den till båt, och där den sen körs till något stålverk utomlands där den då ska. Och eftersom det är ganska låghalt i malm så blir det ju enorma transporter av gråberg.
Så inte förädling och ingenting görs i Sverige heller.
Nej, ingenting.
Men kan vi säga så här, det här är ju jätte, man skulle kunna säga att det är en tragedi för Pajala och Pajala kommun just nu, det här som händer. Men kan det vara bra? Kan det vara så att det vi ser nu i Pajala och den här gruvan och att det gick inte? Och att
det är en väckarklocka?
Ja, eller på något sätt.
Ja, det är väl här Sven-Erik Bucht kommer in och hans liksom eventuella socialdemokratiska flexibilitet. Det är väl här han... det är väl här man kanske ändå så här skulle vilja sätta någon slags förhoppning till att Sven-Erik Bucht drar några nya slutsatser och inte bara de gamla slutsatserna. Därför det är ju nämligen också så här att den här IKEA-etableringen i Haparanda, i hans egen kommun, den har ju inte lett till det som man trodde skulle ske i Haparanda, det vill säga storskalig inflyttning. Utan
trodde folk att man skulle flytta till Haparanda på grund av ett IKEA-varuhus?
Jajamän, det trodde man. Man räknade, kommunen räknade lågt och räknade med en inflyttning på åtminstone 100 personer. Och för att stimulera den så införde Haparanda, som tror jag enda kommun i Sverige, helt gratis barnomsorg. Och nu med facit på hand, jag vet inte hur länge IKEA-varuhuset har funnits, på 7-8 år.
Är det så länge?
5-6-7-8 år, jag vet inte. Så det har inte blivit någon inflyttning till Haparanda.
Såklart inte, på grund av ett IKEA-varuhus. Men
arbetstillfällen och gratis barnomsorg. Tänker mig att det skulle liksom hjälpa. Men då tänker man att Sven-Erik Bucht skulle kunna försöka dra några slutsatser utifrån det
men
också.
Men det är inte som att Haparanda har brist på arbetskraft.
Nej, det har de inte.
Nej.
Så men jag menar, det är otroligt. Alltså, men tittar man på de här två Tornedalskommunerna så ser man ju på något sätt den svenska regionalpolitikens liksom totala haveri. Man förstår liksom inte, ja, men om det inte ens funkar med en gruva eller med ett IKEA-varuhus, vad är det då som ska funka liksom?
Ja, kanske inte den socialdemokratiska synen på att industri är...
Ja, fast det var ju den gamla alliansregeringens syn också.
Ja.
De plockade ju till exempel... Det där var ju en karriärväg där IKEA i Haparanda, för att de kommuncheferna avancerade ju, blev ju generaldirektör för Tillväxtverket.
Det är ju jättebra med IKEA i Haparanda för människor som bor i närheten, att de slipper åka till Sundsvall.
Ja,
det var ju länge det enda IKEA-varuhuset i Norrland. Ja, så visst, att folk vallfärdade ju verkligen till Sundsvall för att åka på IKEA.
Ja.
Så på så sätt är det ju bra att öka livskvalitet på ett sätt för människor som bor där.
Platta paket som...
Ja, det är jättebra. Det är ja, men det är det,
men på det sättet, ja, absolut. Men om man tänker sig liksom IKEA eller gruvor som någon slags lösning då på Norrlands problem, så är det nästan så här nu att man kan konstatera att nej, inte heller det. Och då undrar man ju då liksom, vad är det som
gruvorna
ska till?
Gruvorna till och med, skulle jag vilja påstå, motsatsen till lösningen.
Jo,
de skapar
jag
vågar
inte säga det.
Skapar högt. Ju problem snarare kanske. Men du på.
Ja.
I förra avsnittet så lovade vi att vi skulle prata om den norrländska geografin, eller vi skulle prata om kartan.
Ja, just det. Men det har vi inte alls gjort idag.
Nej.
Ska vi göra det nästa då?
Jag tycker nog att vi faktiskt får göra det, eftersom vi har sagt att vi ska göra det.
Ja, det är bra.
Vi gör det.